Do you know how powerful you are?
If you want to build something big, hard work is the first, second, and third part of the formula.
Welcome to Actors Boden. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden.
Anybody can do it.
Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level.
We're going to do this together.
This is Actors Boden with Johan Moder Johan Mortensson.
Varmt välkomna till Aktörspodden. Jag heter Johan Mårtsson och vi har fantastiskt väder här i Sverige idag. Det ska vi ta tillvara på med en fantastisk fin gäst. Och jag är alltid lyckligt lottad att ha så här fantastiska människor. Men idag har vi med oss Thomas. Varmt välkommen Thomas.
Tack så mycket.
Vad underbart att ha dig här med idag. Men för alla människor som kanske inte känner dig Thomas, vem är Thomas? Ska du berätta lite mer om privat vem du är och vad du gillar och inte gillar?
Ja, jag kommer från Småland, om det är en tillgång eller en belastning kan man ju avgöra själv. Och växte upp med företag och hade en mormor som var min förebild som drev ett företag upp i Småland. Så det med att driva företag har jag haft med mig från barnsben kan man säga.
Och sen så är det det största så liksom, när du såg det här vill jag göra när jag blev äldre, var det så?
Nej, men så var det inte. Jag var alldeles för feg för att starta företag och sånt på den tiden. Så att jag körde en vanlig, så här, man utbildar sig och tar något jobb och sådär. Men sen så råkade jag jobba med några snabbväxande företag. Av en tillfällighet när jag var på ett konsultföretag som gjorde allting annat än tillväxtföretag. Och kände mig helt utanför. Ingen förstod någonting vad jag höll på med överhuvudtaget. Men då bestämde jag mig att snabbväxande företag, det är jag. På något konstigt sätt. Det bara klicka till där. Och sen har det varit det. Det är snart 40 år sedan. Jag jobbar bara med snabbväxande företag sedan dess. Och njuter av det. Varenda dag.
Så de 40 åren har gått väldigt fort då kan man säga.
Det har gått fort, ja.
Det är underbart. Men det var nästan lite underbar segway in till min nästa fråga. Alltså det här med, man börjar ju någonstans. Du berättar lite vad du gillar och varför du gillar det. Men vad är ditt första jobb? Vad gjorde du då?
Första jobb som 10-11-åring så började jag köpa grejer och tillverka grejer och sälja. Små saker sådär, men ändå älskade att gå runt och sälja. Först var det tidningar och sånt och sen var det egna produkter. Små grejer som jag sålde till barn. Till föräldrar då, som skulle ha det till sina barn och sådär. Det var väl så det började kan man säga. Och så hjälpte jag min mormor då med hennes bageri och hennes verksamhet. Under alla åren, inte alla år men typ med 4-5 år någonting. Men sen blev det inget stopp i det här med att driva eget företag eller så. Utan så hade jag vanliga jobb. Jobbade med IT. Upptäckte att programmering, det var absolut inte min grej. Och så jobbade jag med försäljning på ett företag som sålde böcker och utbildningar. Och då kände jag mer att det här var kul, fast inte egen regi då. Och sen blev jag konsult på ett engelskt konsultföretag. Och det var där jag upptäckte att consulting... Där det var lite för mycket prostitution i min smak så att säga. Att man gjorde vad vdn tyckte man skulle göra. Och det hade jag väldigt, väldigt svårt för. Och det var där jag råkade jobba med snabbväxande företag. Digital Equipment och IKEA och några till. Och jag upptäckte att de hade helt andra krav på konsulter. Det var mer hands-on. Kör nu, testa och se hur det går. Går det inte bra så slutar vi. Istället för att skriva rapporter och grejer. Som konsulter ofta gör. Så att då bytte jag bana helt och hållet.
Jag måste, om vi backar bandet till det första du sa. Ja, för att våra ungdomar idag och även många som lyssnar, de kanske inte riktigt förstår det här med att sälja tidning. Så min fråga var ju, vad var det du sålde för något och vilken tidning var det och hur sålde du?
Ja, det var bara Sydsvenskan som jag sålde till hushåll då så att säga.
Så du gick och knackade på dörren? Knackade
och hej, jag knackade. Ja, just det. Ja. Jag måste erkänna att jag har sålt dammsugare också senare. Knackar man också där.
Men det var vad var du bäst på? Sälja tidning eller sälja dammsugare?
Faktiskt på att sälja tidning. Min dammsugare gick sönder hela tiden. Så
jag... Ja, jag förstår.
Jag tror ju inte på att sälja någonting man inte själv tror på. Så jag slutade
det
som sånt.
Det är bra. Men du, sen var du inne på något väldigt roligt när du pratade om consulting och det här trial and error. Är det ditt sätt att göra? Alltså vill du göra det eller vill du göra en stor rapport innan? Eller vill du köra och se hur du går och så fippla lite med spakarna längs med vägen? Eller hur är du själv?
Dels har jag mycket tempo i kroppen. Jag älskar ju när det går fort. Jag älskar ju att köra bil på banan. Jag älskar utförsåkning och sådär. Och jag är rätt otålig i min själ. Och jag tycker inte om att skriva. Det låter konstigt som jag skriver 10 böcker. Men jag tycker inte om att skriva rapporter. Det är inte min grej på något sätt. Utan jag håller hellre jobba med en grupp och processa dem och låta dem komma igång. Än att jag ska skriva en rapport till dem. Så att jag, sen jag slutade på det här konsultföretaget, så har jag inte skrivit en enda konsultrapport.
Ja, det är underbart. Underbart. Men i alla fall, nu antar jag lite här, för det är alltid roligt att göra det. Så är du, trots att, eller vad ska jag säga, du är säljare och säljare träffar väldigt många människor. Och på det sättet så är du lite av en people person. Kan jag ju tänka mig att du umgås väldigt mycket med människor. Och genom ditt sätt att vara så antar jag att det ledde dig vägen till att driva ditt vd-nätverk. Så det måste jag fråga lite om. Och hur kom du in på den banan och vad är ditt nätverk?
På den banan är det så att när jag startade mitt konsultföretag 91, Harens & Partners, så insåg jag någonstans att ska det bli någonting med det här så måste vi sticka ut ordentligt som konsultföretag. Och då måste jag nog skriva. Jag måste skriva artiklar. Och sen skrev jag artiklar om min fru som är journalist. Hon tittade på den och sa, det är så dåligt så det är inte lönt att kommentera. Så hon rev sönder det i stort sett. Och så fick jag om det och skriva. Tills jag fick hitta en egen stil som är... Jag är rätt dålig på grammatik och sådär. Så att jag hittade en egen stil som är mer pratstil, så att säga, en vanlig, riktig engelska eller svenska. Och så blev det en bok istället för... Jag forskade kring det här, men jag blev ingen avhandling. Det blev en bok istället. Så att... Det är väl så det har varit. Det var grunden till att jag intresserar mig för det jag gör nu, så att säga.
Ja, men det är så. Ja, men det är bra. Och vi alla har ju något som får igång oss lite extra. Och det här med företagandet. Du berättade lite där om det var i familjen och det fanns i familjen. Vad var det du tog med dig specifikt av det du såg då som du har liksom anammat idag?
Jag tror det här med att vara så nära kunden och verkligen göra det man själv tror på. Typ leverera produkter och tjänster som man själv känner att det skulle jag själv vilja köpa. Jag är ingen säljare som kan kränga vad som helst. Det är helt omöjligt för mig. Utan jag måste tro på det jag gör. Men det gör jag ju. Jag tror ju på mitt tillväxtkoncept och jag brinner ju för det. Och så länge jag brinner för någonting så funkar det.
Ja, men precis, och då går man in, alltså för någonstans, jag vet inte, om man tar ett exempel, till exempel om att man är idrottad till exempel och så man är ute och springer själv hemma, så tycker man ju det är jätteroligt, men den passionen och det drivet man har försvinner ju ganska lätt ibland och så slutar man med det och så. Men när det väl kommer till ditt företagande, ditt driv till företagande, så är ju det liksom ett livskall, det är ju inte lite bara lite engagemang. Och någonstans så det bottnar ju ner i någonting väldigt, alltså egenskaper i dig. Och vilka egenskaper är det som du kan implementera på ditt företagande, ditt driv, för dig att komma framåt och komma till nästa steg?
Ja, jag tror många kunder har sagt att de uppskattar mest är min förmåga att hitta det enkla i det komplexa. Alltså jag älskar att koka ner saker och ting till något enkelt. Likadant i mina böcker. Jag skriver ju inga böcker på 700 sidor. Utan jag skriver enkelt. Och jag tror väldigt mycket på att hitta det enkla. Och det kanske är ett småländskt drag då. Men att verkligen jobba på att hitta det enkla. När alla andra ska komplicera och göra fina avancerade modeller. Så försöker jag hitta det busenkla. Det gör att akademiker tycker jag är för enkel. Jag gör det för enkelt. Jag tror inte det. Då risken är att man gör det för komplicerat. Det är en större risk.
Det kan jag ju hålla med om. Och det är precis samma som jag är som person. Det måste vara enkelt. Tydliga målbilder och sådana här saker. Men när du väl kommer till att skriva böcker. Så inom vilket segment då? Är det, för företagandet är ju väldigt, väldigt brett. Även om människor som inte gillar företag tycker att det är ju bara att driva företag. Men det finns ju så fruktansvärt mycket delar och pusselbitar i ett företagande. Vilken av de här pusselbitarna gillar du mest att skriva om?
Jag skriver ju bara om företag som växer väldigt snabbt. Ingenting annat. Jag är helt idiot på det, så att säga. Det är bara det jag kan. Jag kan ingenting om storföretag, hur man driver dem eller hur man driver liksom en startup, hur man får sin första kund och sådär. Utan företag typ 10-20 anställda och så upp på 30, 40, 50, 100, 2000 och så vidare. Hur man bygger en sån maskin som funkar i decennier. Det är det som jag tycker är fascinerande, och det går. Och det intressanta är att när man är 20, 30, 40, 50 anställda, det är de företag jag har jobbat med som typ Axis och Clickteck och sådär. Där sätter du scenen och gör du det rätt. Sen kan du växa vidare sen upp till både 100 och 500 och så vidare. Och gör du fel å andra sidan så kommer du att springa rätt in i väggen efter ett tag. Och sen så går du tillbaka igen till 10 anställda. Mysfaktorn där så att säga.
Och jag menar, och någonstans så det har blivit 10 böcker har det blivit hittills, va?
Mm. Nej, 11 nu om en vecka.
11 om en vecka, och det, okay, det måste vi komma in på sen. Men 1998 så kom första boken Driving the Tiger. Och jag personligen själv uppskattar ämnet väldigt, väldigt mycket. Men varför kom den här boken ut? Varför skrev du den? Och vad exakt handlar boken om?
Jag skrev den som jag sa för att jag ville positionera mig som så att säga, lite osvensk guru på det här med snabbväxande företag. För ska du driva ett företag och sälja konsulttjänster så måste du visa att du är bäst på det du gör. Annars har du ingen trovärdighet. Så jag skrev boken bara för att en marknadsföring av företaget. Men det var ett engelskt förlag som kontaktade mig. De hade fått en ny som att jag jobbar med det. Så att min första bok var faktiskt på engelska. Och den heter Driving the Tiger. Och idén med det är att driva ett snabbväxande företag. Det är som att rida en tiger. Fruktansvärt jobbigt och kämpigt och du är på väg att ge upp hela tiden. Om du betänker att stiga av och tigen vänder sig om, då är det ännu värre, för då är det slut. Så att man måste kämpa och ta allt helvete som är med att driva snabbväxande företag, för att alternativet är värre.
Det är underbart att resa. Då blir man konkurs, då är man med i konkursstatistiken helt enkelt.
Ja.
Så är det. Nej, men, och någonstans då, i alla de här alltså, böckerna och så sa du precis nu att du har kommit en elfte bok som handlar om tillväxt. Alltså det är, som ämnet är ju ändå väldigt, väldigt brett. Vad är det du har skrivit nu i den sista boken?
Den sista boken är det jag jobbat med nu de senaste 6 åren. Och det är det här att jag har blivit lite småirriterad på att i Sverige pratar vi mycket om starta eget och starta forskningsbolag och så vidare. Och de allra flesta bolag som kommer upp till 7, 8, 10 anställda, de kommer inte längre. Nästan alla stannar upp eller försöker de gå upp till 20, 30 och så smäller det och så går det konkurs eller blir uppköpta. Väldigt, väldigt få lyckas växa över den här magiska gränsen då vi har 8, 10 anställda. Och det är det boken handlar om.
Men alltså någonstans måste man fråga lite mer om det då. Liksom. Jag förstår att alltså, det är väldigt många ord och det är väldigt mycket att förklara och du har gjort det i boken såklart. Och den får du givetvis berätta var man kan hitta den någonstans för de som vill köpa den sen. Men om vi går in lite innehållet i boken då. Generellt sett, vad skulle du vilja säga att företagare i den gör för fel?
Ja, det intressanta är att nästan allting man gör helt rätt när man går från 0 till 10, 12, kanske 15 anställda. Nästan allting det är precis det du inte ska göra när du bygger vidare. När du börjar företag så ska du jaga allt vad kunder du kan hitta. Nästa fas så ska du börja fokusera och tacka nej till kunder. I början så ska du uppfinna allt produkter och koncept och kreativ miljö. När det går till 20-30 anställda måste du börja lägga ner produkter. Och då blir du ovän med utvecklarna som utvecklar produkten. Du blir ovän med säljarna som blir av med sina kunder och så vidare. Och när du är ett litet företag så sitter man runt ett bord och har jättemysigt. Men när du är 20-30 anställda måste du kanske vara på flera orter. Du måste börja styra som vd. Du kan inte bara tjoa runt och kunna halta i huvudet. Utan du måste börja målstyra. Du måste börja få andra att växa och ta större roller. Och det är ju tråkigt för de som är från början som tyckte det var jättemysigt. Att sitta som mysiga katter runt ett bord och fika, ha kul. Och plötsligt så blir det ett mer professionellt företag. Och då får du personalen emot det lite grann, för de tycker det var så mysigt innan. Så att det är en jobbig resa. Som vd kan man förstå det här som jag säger. Men sen ska du få med alla anställda också. Som tyckte det var så mysigt när man var 5, 6, 7, 8, 10. Och det är det som gör att det är så svårt. För du måste inte bara själv förstå, du måste också få med dig en massa anställda som tycker det var så mysigt innan. När ni var små.
Och det är det boken handlar om. Går lite från det här familjeföretaget håller på att säga till att bli ett professionellt. Jag tror du sa det väldigt bra där faktiskt.
Ja, men det är precis det handlar om. Och professionellt låter tråkigt, men det behöver inte vara tråkigt för det. Du kan fortfarande ha fantastiskt bra värderingar. Du kan ha en fantastiskt fin känsla i företaget och man kan ha fantastiskt kul tillsammans. Men den här mysfaktorn, det där gullegullet runt bordet, det tappar man bort. Det måste man göra.
Det låter lite som att för den som gillar kaffe, om man säger att man går från eget bryggt kaffe till kaffemaskinen där, och lite hur ska man agera? Jag håller på att säga. Men det är helt fantastiskt. Men var köper man den här boken och när kommer den ut?
Det kommer ut om nu i mitten på maj här. Och jag kommer att lägga ut min hemsida. Jag håller på att jobba i min hemsida nu, så det är klar om en vecka. Jag går in och köper det. Och ni som vill ha den dedicerade ex kan gå in på min hemsida, så får ni dedicerade ex av boken. Handskrivna, och det är alltid kul att ha. Och om man skriver många ex också, så kan man få lite extra bonus på det. Annars kommer det finnas naturligtvis på alla sajter som säljer böcker.
Hur tänker du, det är bara en liten sån här liten rolig fotnot då, som är så där med ljudbok och sånt där. Alltså tänker man på sånt när man skriver böcker idag, att kanske man ska släppa den som en ljudbok?
Ja, men det ska jag göra. Jag var emot det i början, för jag vill ju ha folk som läser boken och gör anteckningar i boken och gör noteringar. Men det är så många kunder som har sett till mig, jag vill ha den som ljudbok, så den kommer ut som ljudbok i höst också.
Ja, vad underbart. För jag personligen, alltså jag gillar ljudböcker. Jag gillar att gå ut och promenader, och så lyssnar man, och så man ute i naturen, och så liksom får man ett intryck av miljön, plus att man lyssnar samtidigt. Så det var goda nyheter för sådana som Johan där ute. Mm. Men vi ska gå vidare till Växa med framgång. För det var en bok som kom 2003, och Växa med framgång låter helt fantastiskt att göra. Det betyder ju någonstans i min värld att man gör något bra, och att man kan få det man gör bra att växa. Och då kommer jag till den väldigt enkla frågan att ställa. Alltså, hur gör man det?
Ja, den boken heter ju så, Växa med framgång. Men den heter också Tvåan vinner. Och det intressanta med det är att de som uppfinner produkter och tjänster och så vidare nästan aldrig lyckas. De som lyckas är de som tar en idé från någon annan. Man kan köpa, kopiera, inspireras av, är det många som kallar det för, eller stjäla, eller hur man gör. Man kommer över en idé som är bra, men som ofta är lite för komplex och som behöver förenklas. Man brukar skoja med att uppfinna sådana här schweizerknivar med 40 olika funktioner. Men kunden ville ha en fantastisk morakniv som man kunde öppna öl med. Och då tar man bort allt andra och fokuserar på det som kunderna vill ha och behöver. Och sen så ger man hjärnet på det. Det blir snabbare, mycket, mycket billigare. Och du kommer ut på marknaden och du fokuserar på marknadsförsäljning och inte på produktutveckling. Och vill kunden ha en grön morakniv, så fixar du det. Men han som gjorde schweizerkniven, den ska absolut vara röd, fast kunden hatar rött. Så att våga tänka att vi ska inte uppfinna någonting, vi ska ta något som redan finns. Och sen ska vi förädla det, förenkla det oftast. Och sen så lansera det. Och det är det som gör att man vinner.
Om vi tar det här, din bok, och så tar vi konceptet då. Så här, vilket, har du ett sånt här liksom, exempelföretag som gjorde det som du kände, de här har gjort det som jag har skrivit om i boken och gjort det väldigt bra?
Ja, i princip alla företag. Du kan ta roligt exempel. Det är Apple. Som snodde hela konceptet från Xerox. Allting i princip. Men Xerox lyckades ju inte, för det var för komplext. Men Apple lyckades. Annars kan du ta, men jag jobbar mycket med Axis till exempel. De uppfann inte kameran precis. Men de kombinerade det de redan hade med kameratekniken. Så ofta gör de sådana, det kallas för kombination. Man tar någonting man redan har och kombinerar det med en annan teknik. Men man uppfinner inte den, utan man köper den och lånar den eller inspireras av den. Så det är två bra exempel tycker jag på det här. Och det är kul också, när jag jobbade med ClickTech. Han som tog över det, när det var de 20 anställda någonting, Måns. Han konstaterade att vi har alldeles för mycket produkter. Han lade ner, jag tror de hade 30 produkter, han lade ner allihop utom en. Och det är också någonting som händer i snabbväxande, för att man fokuserar på den produkten eller den kundgruppen som man tror kan bli något stort. Och så gör man det och tar bort allt andra. Och det är klart, då blir det mycket skrik och gråt och sådär. Alla som uppfann alla de andra produkter. Men det är ju det som är basen för ett miljardföretag idag. Jag tycker det är kul.
Ett annat fortsätt.
Ett annat roligt exempel på det här är ju Apotea. Per där. Som köpte ett företag som jag tog Coop ägde, gjorde om det och fokuserade. och byggt om det till ett snabbväxande företag. Så hade han stått harvat i flera år innan och stått stilla. Så att det sitter i huvudet på vissa människor som har gjort det. Han har ju drivit andra företag tidigare. Startade Libris och så vidare. Så han hade det i kroppen, hur man driver snabbväxande företag. Har du det i kroppen, då kan du ta över även ett sunkigt företag och göra om det till ett snabbväxande företag. Det tycker jag är fantastiskt.
Men en underliggande, liksom, om man liksom går ner i botten av boken och innebörden, så det jag får liksom till mig när jag lyssnar på det du pratar, det är också det här, sluta aldrig använda hjärnan, alltså hela tiden lyssna, tänk själv, se saker och ting som händer runt omkring det för att hitta en potentiell idé. Kan man ta med sig det av din bok?
Ja, det tror jag. Man låser fast sig vid en teknik, eller om man har en stor kund, så väldigt många mindre företag har en stor kund. Och så lyssnar man för mycket på den kunden istället för, och då blir det din strategi, blir kundens strategi. Istället för att säga att ja, men vi ska ha den här typen av kunder eller den här typen av produkter. Och sen hitta och leta upp det som redan finns. Man ska inte uppfinna så mycket, utan det finns kanske i en annan bransch. I ett annat land, men jag brukar ta fram länder som Kanada till exempel, som har klimat som vårt. Mycket samma problem inom miljö eller annat. Vad har de gjort? Kan vi ta någonting där? Annat land är ju Israel som är aktuellt nu. De har massor med teknikföretag. De är ofta inte går utanför Israel dessutom. Ja, då kan du låna, kopiera, köpa licens eller bara låna i takterna av dem. Så att leta, om det är från Småland så leta inte i Småland, leta någon annanstans. Då är det en viss bransch, leta en annan bransch som har gjort någonting som din bransch. Det är konstigt i din bransch, men det funkar i en annan bransch. Men en del företag har ju blivit inspirerade av leksaksbranschen, för de är ju väldigt innovativa och gör massa kuliga grejer. Så gör de med grejer som inte håller med en vecka. Men om du tar samma idé och gör någonting som håller 10 år istället, så kan du lansera det i en annan bransch.
Det låter helt magiskt. Jag får börja tänka utanför boxen här. Jag är lite för fyrkantig. Men 1,2 miljoner företag har vi ungefär i Sverige idag. Och givetvis alla som jobbar emot företag vet ju att företag är ibland en hård nöt att knäcka. Med all rätta. Och helst att sälja till eller engagera företagsledare. Men när du pratar, om vi inte tar tillväxt, utan att du träffar ju mycket människor och pratar med många företagare. Idag, vad skulle du vilja säga är den största utmaningen för en företagare generellt sett?
Ja, för inte startups då, tänker du, utan andra företag.
Ja, precis.
Jag tror i de flesta branscher så är de flesta företag, de stora företagen, nästan alla branscher har 2-3 stora liksom giganter på något, om det är banker eller försäkringsbolag eller ta vad du vill. Och att då försöka kopiera dem, vilket väldigt många mindre företag gör, är lönlöst. För de har alla resurser, alla pengar, varumärke, allting. Utan försöka titta på vad de stora inte gör. Där kommer de valt bort det, eller de tycker det är för litet för dem. Eller de kan inte få lönsamhet i det. Så hitta någon som de stora inte gör. Och så tar dem i ryggen och så gör någonting. Och kan det bli idiotförklarad av de här stora aktörerna, så är det julafton. För då gör de ingenting. Och väldigt många företag som jag har jobbat med genom åren. Det roligaste exemplet var första gången jag sa det. Det var Pergo. När de startade. Alla de andra i branschen sa, lägga plast på golvet. Ja, det är ju löjligt. När de omsatte 3 miljarder så tyckte Taket och de andra, det kanske vi ska titta på. Och det är ofta så att gör man någonting som de stora inte ser och inte vill se och inte kan se, då får du växa i lugn och ro. Och att försöka kopiera de stora och göra som de stora, då blir du en liten underleverantör. Och det är ett tråkigt jobb och olönsamt dessutom. Så att...
Det är fantastiskt, men vi ska gå tillbaka till tillväxt. Och när vi väl pratar tillväxt så givetvis så kan man ju prata om att man kan gå från x antal anställda till där. Men jag tror att generellt sett är det mellan 10-50 anställda du fokuserar på. Eller är det från 1000-2000 anställda? Eller hur många brukar du liksom säga att det här är det steget som är det som jag brinner för mest?
De senaste 5-6 åren så är det just från 10-50 anställda. Det är där man kan göra skillnad. Och där jag känner att jag kan göra skillnad om man kan få... Vi har hållit på i 30 år i Sverige och pratat om att starta eget. Så det finns massor med småföretag. Och min idé är att tänka om vi kunde få 10% av de småföretagen att våga växa. Att gå från 10 till 50 till 100. Istället för att starta ett företag till nere i en källare med 3 anställda. Så tror jag det är mycket värt. Och det är det jag brinner för nu de senaste åren. Att vi ska få fler företag att våga ta steget och lära dem hur. Det är det boken handlar om också. Hur bär du dig åt för att göra den resan? Vad ska du göra? Vad ska du inte göra? Ibland är det faktiskt vad du inte ska göra som är viktigare än vad du ska göra.
Och där, men där har jag också en fråga. Är problemen innanför väggarna eller utanför väggarna? Och med det menar jag alltså, när man väl gör det, är problemen vad man själv gör eller är reglementen, lagkrav, alltså olika krav? Vad skulle du vilja säga är de utmaningarna som är störst?
På vilket företag det är, men om det är inom medtech eller något liknande så har du ett stort steg att bli godkänt av typ FDA och andra. Och de företagen har ju ofta en resa till både 20, 30, 40 anställda innan de har några kunder överhuvudtaget. Och det är en speciell resa som är väldigt, väldigt svår. Och annars sedan kommer de igenom så kan de växa i 20, 30, 40 år med lönsamhet på 30% på omsättningen. Men andra företag som inte har så mycket begränsningar av typ banker och FDA och annat så är hindret internt. Många tror ju att företag... Kunderna är trygghetsnarkomaner och det är ju de flesta kunder är trygghetsnarkomaner. Och det finns ju två sätt att behandla trygghetsnarkomaner. Det ena är att man är stor. Och det är man ju inte per definition om man är liten. Men det andra som gör att trygghetsnarkomaner ändå köper av dig är att du kan visa på att de via konkurrenter må vara stora. Men inom det här lilla, lilla området är vi bäst. Våra konkurrenter kanske har 4 anställda som jobbar med just det. De har 400 anställda med 4 stycken som jobbar med just det vi jobbar med. Vi är 15 stycken som gör det och vi har jobbat med detta i flera år. Och vi är experter på detta. Du kan fråga vem du vill. Det här är vi världsbäst på. Och det är det som är tricket med att fokusera sitt erbjudande. Fokusera sina kunder. Jobba med Rockstack till exempel. De hade en enda kundgrupp i början. En enda produkt, en enda kundgrupp. Och så går man gärna på dem och kunde exakt vilket språk de hade, hur de tänkte, vilka bilder de ville se och så vidare. Om man hade sin produkt som faktiskt var världsbäst. Och så börjar man där. Och sen så vidgar man sig sakta, 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 lite till vänster, lite till höger. En kundgrupp till, en kundgrupp till. Kanske en kompletterande produkt som stödjer den första produkten. Inte där hoppa in till vänster och höger så väldigt många företag gör, utan sakta, sakta. Steg för steg, för steg, för steg, för steg. År efter år, efter år, efter år, efter år. Bygga företaget, fokuserat både produkt och kund. Men sakta bredda sig i bägge dimensionerna. Det är det som är fantastiskt, att det går att bygga snabbväxande företag utan att hoppa in och utan att ta in riskkapital så fort man ska röra sig. Det är, jag brukar säga, det bästa riskkapitalet är kundernas pengar.
Alltså jag ska säga att det du sa nu tycker jag var väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tror att förhoppningsvis kan väldigt många människor ta med sig det, helst när du pratade om att man fokuserar och man har x antal anställda som jobbar med en viss sak. Så även om vissa bolag är större så kan ju du vara bättre. Och jag tror att det är ett riktigt bra läromedel man kan ta med sig där ute för alla som lyssnar. Att det är, om inte annat så är det en väldigt, väldigt fin säljpitch som Thomas gav till precis alla som lyssnar. Men vi ska i alla fall gå vidare. Jag kommer inte ihåg att jag hörde bokens namn, den nya bokens namn. Du kanske sa det, men jag vill gärna höra det, för jag vet inte om jag missade det bara.
Ja, det var jag som glömde säga det. Den heter Scale Up, Shape Up. Scale Up, att vilja våga växa, skala upp sitt företag. Och Shape Up, du måste skärpa till det på många, 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 många områden om du ska lyckas också. Därav Scale Up, Shape Up. Och att den är på engelska är just därför att väldigt många av mina kunder... Är du väldigt fokuserad så blir du internationell väldigt, väldigt tidigt. Sverige är ett litet land. Och ska du växa länge så måste du gå internationellt. Och därför är boken på engelska så man kan ge boken till sina kunder och sina leverantörer och alla anställda och sådär. Så att boken är på engelska. Det roliga är roligt att min första bok var på engelska och den här boken är också på engelska. Så att de andra har varit svenska dessförinnan.
Hur blir det med grammatiken om man säger på engelska? Har du hjälpt med den eller är du så fruktansvärt duktig på engelska så att du kan skriva en bok på engelska själv?
Jag är kass på språk. Min fru är expert på språk, men jag är kass på språk. Nej, jag har tagit hjälp på översätta.
Ja, det är underbart. Man ska gå på sina styrkor. Men om vi säger till den personen eller de personerna du riktar boken till. Är det, alltså det är företag som är mellan 0 och 10 anställda. Tolkar jag det som.
Nej, tvärtom. Utan när 0-10 anställda, de kommer tycka min bok är fruktansvärd. Det kommer ställa krav på dem som inte ens ska bli bra på. Utan genom att gå från 8-10 anställda och uppåt. 30, 40, 50, 100 anställda. Det är de som boken vänder sig till. De som har insett någonstans att nu kör vi fast på 10 anställda. Nu måste vi hitta medel och komma vidare.
Så det är okay, så företag som är mellan 8 och 15 anställda som har fastnat lite, de är målgruppen?
Ja, om det är mellan 15, 20, 30. Där någonstans är det där man behöver få den här inspirationen.
Det är fantastiskt. Då ska vi, jag hoppas vi att vi hittar dem med den här fantastiska boken. Men jag gjorde själv lite TikTok för ett tag sedan att man ska fokusera på de sakerna man är bra på och fortsätta utveckla de sakerna inom sitt eget företag och inte tänka på bredden. Du har pratat lite om detta, men om vi ska ta någon konkret exempel för människor som lyssnar. Har du något bra företagsexempel? Som de känner till, det här gjorde de och de lyckades så här bra.
Ja, det är ju huvudligen de som jag har jobbat med genom åren. Men jag jobbar ju med stora snabbväxande företag också, typ Hennes och Maros när de växte fort. Men de jag minns bäst när jag jobbar just i den här storleken, det är som jag sa, Axis, Click, det är Rockstack, vet du om? Det som Pers bolag.
Apo.
Nej, jag har glömt bort. Nej, innan Apotea.
Ah, okay.
Adlibris när han startade det. Eller i tidig fas. Att, nej, det finns hur många som helst. Men det, och jag har jobbat en del med medtech-bolag som Atos Medical, HemoQ och så vidare. De har lite tuffare resor att göra. Så att, nej, det finns hur många företag som helst. Det är ett sätt att tänka.
Men nu när du har skrivit 11 böcker här nu och du har varit ute på den här resan med den nya boken, jag tror att du sa ungefär 6 år någonstans där. Är du färdig med bokskrivandet nu eller har du liksom redan börjat tänka på att det kanske kan komma en till?
Nej, jag är inte färdig, men jag har inte någon riktig plan på vad nästa bok ska handla om. Det har jag inte. Utan nu ger jag hjärnet på den här boken och sen så får vi se om nästa bok handlar om ledarskap eller strategi eller någonting annat. Men nu har jag ju skrivit bok om de mesta grejer. Så jag kan inte skriva om samma böcker igen utan jag får hämta inspiration. Jag har ju, som du nämnde förut, jag har 9 stycken vd-nätverk och de ger mig oerhört mycket energi. Allihop är alltså i storleken. Jag har 2 stycken i Scaleup-nätverk, alltså typ 20-30 anställda. Men de flesta är lite större snabbväxande företag som har varit igenom detta. Men jag lär mig ju hela tiden av dem. Vad de springer på och vad de inte gjort och vad de har gjort och så vidare. Så det är ju, vad blir det, 63 företag sammanlagt med mig i nätverk. Och det är klart att jag hämtar mycket inspiration av dem.
Men, om vi går lite till, vad händer i Thomas värld just nu? Vad har du liksom framför dig? Du har boksläpp som kommer nu väldigt och jag antar att det är väldigt mycket fokus på det. Har du fokus på andra saker samtidigt eller är det det som har huvudfokuset nu?
Nej, det är huvudfokus nu. Sen nätverken och köra seminarier och så vidare, det gör jag ju löpande så att säga. Det gör jag ju fortsatt. Men nu är det boken som är längst fram i huvudet, så är det.
Ja, och tiden helt plötsligt så har en halvtimme bara sprungit förbi oss när man har det så här trevligt. Jag vill tacka ödmjukast Thomas till att du har varit med. Och som alltid på avslutnings på aktörsborden så säger vi alltid att ordet är fritt. Är det någonting du skulle vilja tillägga? Något mellan himmel och jord, precis vad som helst.
Jag tror att kan man leva sitt liv och bara verkligen se till och njuta av det man gör. Och också tacka nej till det man inte tycker är bra. Tacka nej till, i mitt fall, tacka nej till tråkiga kunder. Tacka nej till tråkiga uppdrag. Utan bara tacka ja till det du älskar att göra och som du njuter av. Det är ett härligt sätt att leva. Och då kan du jobba hur länge som helst, kan man säga. Så att det här med att pensionera sig vid 65, det är passerat stadium, hoppas jag, för de flesta. Så länge du älskar det du gör och trivs med det du gör, så fortsätt. Och fortsätt och fortsätt och fortsätt.
Underbara tips. Jag hoppas att mer människor kan leva efter de underbara tipsen, Thomas. Tack så hemskt mycket för alla som har lyssnat. Tack Thomas för att du var med och hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag. Ni har lyssnat på Aktörsborden och jag heter Johan Mårtsson. Tack!